Ja, Bengt, sen vi såg sist så har du hunnit fylla 75 också.
Jajamän.
Vad gjorde du då?
Ja, jag drog mig tillbaka i min lilla håla.
Du gömde dig, menar
jag. Ja, jag tycker inte om fester och sånt här elände. Jag passar inte för det.
Alltså, hur ska man vara då?
Ja, glad sällskapsmänniska, antar jag. Det är inte jag.
Men du har sagt någon gång att du är både glad och ledsen. Är du det samtidigt? Eller?
Ja.
Hur kan man vara det?
Ja, det har jag skrivit. Hur är det nu? Cellerna jublar, men mellanrummen är fyllda av evig sorg. Mm. Jag är en sorts glad pessimist. Men i det här sammanhanget, så jag tycker inte om riter, fester, ritualer, retorik och allt sånt där. Jag tycker det är bara skit.
Ja, men människan, vi har ju det från bondesamhället att människan vill markera. Nu är det arbete, då sliter vi och svettas och går i blåställ och så. Arbetskläder. Sen byter vi om och det sker då ofta ja, på lördag. Det är lögardag och söndag är mer festligt.
Ja.
Och så har vi vissa, när slotten var över så hade man riktigt
en sorts glad pessimist.
Fest med mat och dans.
Jo, men Per, jag har det inte så. Jag arbetar hela tiden.
Du som Jan Myrdal, du har aldrig semester utan jobbar
nej,
igen.
Nej, just det. Och det är inte något varken bra eller roligt. Men det är ju bara så. Har du hört den här roliga historien om Evert Taube?
Nej.
När han var och badade i Medelhavet. Och så ställde han sig på mansdjupt ställe in till stranden och stod där stilla. Och en tjej som var med, hon ville ha ut honom i djupet och skoja och plaska så där. Så sa han, stör mig inte, jag skriver. Så är det.
Det står du i vattnet och skriver.
Ja visst, det är det man gör hela tiden. Och då vill man inte bli störd av sånt där bjärs som festligheter och sådant. Och dessutom har jag ju mitt spritproblem så jag kan inte. Det är ju bara så, har du hört den här, ska upp mig med dryck eller sånt där.
Det var det jag tänkte komma in på.
Ja.
Men först kunde man anlägga en synpunkt som jag trodde att du som gammal kalenderbitar och sån här uppslagsverk diggare verkligen skulle komma in på själv. Och det är det att tillfälligheten att vi har det här, vi har 10 som bas. Och då blir ju 70 och 75. Ja. Antagligen att vi hade haft något annat, 8 eller 12 eller någonting som bas för vårt sätt att räkna.
Men när man var ung,
hade ju 75 inte varit någonting.
När man var ung tyckte man ju att 50, efter 50 skulle man ju bara skjutas. Och 75, det talade man överhuvudtaget inte om. Det var ju när jag var ung. Ja. Nej, det var bara otänkbart att man skulle bli så gammal. Mm. Nu tycker jag, som alla gamla gubbar, att jag är ungefär 18-20.
Jag tycker, i sinnet?
Ja, till kroppen också tycker jag. Jag cyklar ju och simmar och går i trädgården. Det är klart, man blir väl lite trött nu för tiden som man inte tänkte på förr. Men så där är det väl. Jag undrar om inte det är bara en självförsvarsmekanism när åldern sätter det åt. Det är tråkigt med de här små krämperna, att man ska behöva glasögon, att man hör dåligt och sådant. Men annars tycker jag inte att det är något märkvärdigt. Det är en sak som är speciellt tråkig. Det är att man vill ju alltid skriva en bra bok innan man kollar av. Och det börjar verkligen bli på tiden när man är 75, va? Det tycker jag nog.
Fundera på det, du.
Ja.
Jag har skrivit så många fina essäböcker. Jag tycker sen Ekelöf gick bort så är du den fina essäisten vi har i vårt land.
Ja.
Tänkvärda. Du har ofta någon färdig sak på en sida.
Det här blir ingen intervju.
Det blir en lovprisning av en 75-åring. Ja, men vem kan skriva om blåmesen på en sida som du? Det är minor classics det. Och minor betyder inte att du är liten utan kan att texten inte, är kort.
Nej, vi talar om något annat.
Ja. Vi har ju haft då kanske 100. Antag att vi hade velat fira det här som att antalet är 100.
Ja.
Det, hade du tyckt det varit passande om jag hade dragit fram här en flaska champagne och suttit hur gör en människa med spritproblem vid sånt tillfälle? Är det,
ja, det är ju ofta
då hade jag fått skåla själv, eller hade du tyckt att jag hade kunnat ta på mack? Det går ju också bra.
Nej då, folk får dricka sprit i det här huset på kalas och sådant. Det gör inte mig någonting. mitt
sprit... opassande?
Nej, det tycker jag inte alls. Det är klart att man blir väldigt avundsjuk ibland, men inte ofta. För mitt spritproblem är inte sånt, utan det exploderar utan att jag vet om det någon gång. Av något skäl eller så, utan det har inte med festligheter och sånt där att göra. Så det är ofta som, inte ofta, men det händer att folk dricker sprit här.
Tycker det skulle vara lustigt om vi hade skålat i alkoholfritt?
Nej, jag tycker inte om skålningsuttaget. Skålning
är det också.
Nej, just det gillar jag inte. Jag är emot allt sånt där. Nationaldagar och vad det är för spektakel.
Det enda som andra kallar festligheter.
Ja, just det. Det enda som kan få mig riktigt uppgaskad, det är förstås idrott.
Cupfinalen.
Ja, cupfinalen.
Alltså när jag ringde dig och Everton hade vunnit, alltså, du, och Limpar hade gjort sin fina match, du var ju alldeles slut där.
Ja, och du vet, det
snacka
var ju...
om att vara utpumpad, julakad.
Jag kunde knappast gå.
Det var som en guy, så
ja, ja, talar inte om det. När jag vacklade ut i köket och talade om för Assi att det gick. Och då, det var nästan så jag kunde falla omkull på golvet.
Förstod hon vad du syftade på?
Ja, visst, hon förstod. Hon led inte med mig, men hon kände med mig. Ja. Det får jag säga.
Alltså, vi får säga att de gjorde, alltså Everton som är ditt lag då, det gjorde 1-0 på de andra.
Ja, det var en timme kvar då.
Manchester någonting.
Ja.
Och då så led du och fruktade att de andra skulle sätta in.
Ja, visst, de hade ju press hela tiden. Ja. Och hade inte Everton haft sin oändligt skickliga målvakt Neville Southall, så hade det inte gått heller. Mm. Han gjorde ju en dubbelräddning i slutet på andra halvleken som inte var av denna världen.
Men då, om du har ett konstverk, säger, en teaterföreställning eller film eller liknande, som man då sitter och konsumerar på det här sättet, skulle den kunna få dig i denna extas, tror du?
Sällan.
Du säger det?
Jag har ofta tänkt på det. Ullevi-extasen, som jag sa när jag var liten. Man gick ju alltid på Ullevi och såg på Geist då. Den är ojämförlig. Det är en kortare berusning än till exempel Runeberg eller Göte kan ge. Men den är på något vis griper kropp mera, tror jag. Man blir alldeles 100% engagerad när det gäller poesi och konst och musik. Ja, musik förstås. Mm. Det sätter nog samma uråldriga strängar i dallring också. Mm.
Du, om jag får hoppa över från konsten då, tillbaka till fotbollen. Det finns en intervju här i Svenska Dagbladet med Pelé, där han säger då att den som drivlar bort tre spelare och sedan blir fälld av en fjärde, det blir ut något straff där. Vad menar du med det?
Ja, det är ju alldeles förfärligt, tycker jag. Det är ju ett brott mot allt vad fotboll heter, den där fällningen som inte... Ja, det kan ju bli utvisning nu för tiden.
Alltså det är för milda påföljder.
Ja, visst är det det.
Har du kvar din gamla kungstanke att man skulle utdöma straffspark?
Ja, visst. Utvisning och straff i sådana fall som Pelé beskriver här. Ja. Det tycker
var förseelsen en äger rum på plan ska vara straff?
Ja, visst. Var den händer. Ja. Det tycker jag är så självklart. För det är verkligen ett kardinalbrott, eller vad heter det? Kardinalförseelse. Men jag reagerar mot ett uttryck där, dribbla bort.
Ja, jag sa det, men de skriver dribbla av här.
Ja, dribbla när man jobbar, av. Ja. Dribbla av heter det.
Jaså, på Hisingen då, ja. På 20-talet.
Ja, det. 1926, när mitt första möte med det mänskliga snillet.
Det får du ta nästa gång, för nu är vår tid ute, som det heter.
Okay, men det heter dribbla av i alla fall.
Okej. Okay. Bengt, i vårt förra inslag så kom du in på något ämne som man kan kalla då mötet med det första snillet. Ja. Vad var det för ett geni?
Mitt första möte med det mänskliga snillet, det var när jag var 6 år och lärde mig en sak av en ganska framstående fotbollsspelare. Att lägga bollen till höger om motspelaren och själv runda honom på vänstra sidan och så möta bollen. Det är en sak som man inte ser så ofta nu för tiden. Man hinner väl inte, antar jag. Men då var det ganska vanligt. Och jag ska säga dig att när han stod stilla då och lät mig göra det här. Mm. Och när jag rundade honom och kom i kontakt med bollen, den tog på högra fotens yttersida då. Mm. Då kände jag, vilken grej! Det var absolut mitt första möte med människans snille. Mm. Och vem som hittar på den, det vet jag inte alls. Det ger sig väl själv kanske någon gång av något okänt. Ja, just snille. Mm. I fotbollsdjupen. Det var en känsla som jag aldrig någonsin glömmer. Kropp och själ i ett alltså.
Var det ett heligt ögonblick?
Nej. Nej, du får inte ta sådana ord.
Lyssnarna förstår inte ditt utbrott här av skratt. Nej. Därför att du har för en stund sedan suttit och förtalat ordet helig.
Ja.
Och det kan vi ju, ja, fortsätt med det.
Det är ett av de värsta ord jag vet. Det är väl inte bara för att det har religiös anknytning. Jag är emot alla religioner, som bekant.
Måste du säga det varje sommar?
Ja, nej. All right. Nej, men jag låter bli det. Men det är inte bara det, utan det används. Det är så uppstyltat och osant ord.
Hur kan ord vara osanna?
Ja, det finns inte någon täckning för det.
Aldrig. Jag såg i Nationalencyklopedin, så slog jag upp på om det var ordet religion. Har den kommit till R förresten?
Ja, nej.
Om det var ordet religion eller om det var något annat. Men då citerades Nathan Söderblom där.
Det står på helig då.
Det kan vara att religiös människa, religiös känsla, det är förmågan att uppfatta det heliga. Ja, så jag vill minnas det var den.
Det är ju ingen definition, det är ju bara prat. Det är typiskt Söderblom för övrigt. Han var en verkligen uppblåst solpratare.
Tänk på att han var från Hälsingland.
Det hjälper
inte.
Det hjälper inte. Nej, men det finns en intressant sak. Det finns ett ställe där detta ord är, jag höll på att säga, heligt också för mig. Nu ska du få höra. Mm. Det gäller julkvällen. En dikt av Runeberg, vår störste skald. En av världens stora skalder för övrigt. Där beskriver han hur en gammal soldat träffar en av sina gamla kommandanter, en major. Och denne majoren bjuder honom att tillbringa julkvällen hemma hos majoren. Och soldaten, han vill inte det. Han vill gå hem. Och han säger utan att såra att nej tack. Och då så händer följande. Sagt och i högre gestalt sig reste den ädle majoren. Fullare svällde hans barm. Hans blick, förklarad och manlig, mötte soldatens. Han teg. Han kände sitt hjärta förstoras. Finland stod för hans själ. Hans torftiga, kulna, heliga fädernes land. Herre jävlar, det är poesi det.
Du måste tala för lyssnarna att du memorerar i detta.
Sådana rader kan man ju aldrig glömma. Jag blir full i gråt varje gång jag tänker på det. Och där är ju det så märkvärdigt. Där finns ordet helig. Där har det sin riktiga klang. Lars Forssell sa en gång att den stora poesin, det är den där orden återfår sin klang eller sitt ljus eller vad det var han menade, han sa. Mm. Och det är fullständigt riktigt. När man var ung så körde man mycket med skimrande och tyst och hemlig och sånt där. Som man tyckte var poetiskt vackert. Och ja, det är klart att det kan vara snyggt. Mm. Var dagar en skimrande gåva. Oj. Mm. Men man lär sig så småningom att det är de vanliga, banala orden som duger. Mm. Här kom alltså helig på sin plats. Jag vet inte om du uppfattar detta.
Det går så fort. Jag kanske måste fundera över det. Och se. Ja.
Nej, men det finns ett annat ställe som jag också tänker på ofta. William Blake, den stora engelska skalden och målaren. Han har skrivit en gåtfull sats. Energy is eternal delight. Mm. Det är ingen människa som förstår det är. Vad det betyder. Men det är ju så vackert som man nästan dör. Har du tänkt på att delight?
Jag tänkte när du sa det förut att ordet ljus finns i ordet delight.
Ja, just det.
Det är för att det är troligen det, kopplingen till energy. Och att vi,
antagligen,
vi har det här med energi.
Ja, E lika med MC upphöjt i två och sånt där.
Om vi tänker åt Einstein.
Ja, visst.
men överhuvudtaget
energi. Men där får ordet en helt annan betydelse, och kanske den riktiga, den ursprungliga betydelsen, delight.
Mm. Av ljus.
Ja, eller något sådant. Ja, ja. Det går inte att förklara. Ja. Jag har aldrig förstått vad, det, vad de tre orden betyder. Yes. Nej, har du det?
Nej, men jag har ju nämnt dem först nu.
Kan du förstå
jag
dem
nu? Jag har faktiskt läst Blakes Songs of Innocence för inte så länge sedan. Ja. Men i alla fall, det här kommer jag inte ihåg. Mm. Men vad säger de till, apropå engelska, Ted Yu, hur uttalas han? George eller Yur?
Jag vet inte.
H-U-G-H.
Ja, jag har inte läst
den. Yes, då säger han a terrible beauty. Har du sett det ordet, uttrycket?
Nej.
A terrible beauty.
Ja.
Men det är också såna ord som man...
Det är obekant för mig. Det, men det kan man naturligtvis säga. Skönhet som förskräcker. Mm. Det är väl inget...
Ja, det är sådana ordsammanställningar som fångar en uppmärksamhet och fantasi. Ja.
Men det var väl inte så konstigt. Det säger man väl även här. Gräsligt rar, rysligt skön.
Jo, men då tycker jag inte det har någon laddning, utan det är mer banalt.
Just det, och det här terrible beauty tycker jag inte var så uppseendeväckande heller. Den das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, säger ju min favoritpoet Rilke.
Nu var det ironisk, det förstod inte lyssnarna. Din favoritpoet på tyska, det är Goethe.
Ja,
och Heine och lite annat. Men Rilke tycker du bara är en uppblåst societetsfjant som for från det ena slottet till det andra.
Ja, just det.
Men jag har nyss läst förresten en person som säger, som just har Rilke som favorit. Jag kommer inte ihåg vem det var, men alltså det är...
Du skulle avslöja honom nu.
Det är många som har honom som just ett stort nummer.
Ja, då, han är ju faktiskt stor i litteraturhistorien, och jag älskade honom över all beskrivning när jag var ung. Jag lärde mig många av hans dikter utantill och gick och läste för mig själv på långa marscher under kriget till exempel och sådant. Men sen dess har jag alldeles vänt mig från honom. Han fyller mig bara med obehag. Han är så preciös och så seriös och allting på ös. Dåligt alltså.
Jag tror att det var Georg Klein i hans senaste bok har något Rilke-citat med uppskattning. Men du har kanske fäste vid andra sidor hos den.
Ja, nej, det går inte. Det är något oäkta i honom som man inte kan li.
Du går alltid efter gehöret, örat. Det är oäkta eller äkta. Man märker det när man språkar med dig. Det är ena eller det andra.
Ja.
Och du låter gehöret mönstra ut.
Jag är inte bra på min intellektuella begåvning är väldigt ovansenlig. Jag kan inte analysera och jag har svårt för att tänka och sådär. Men en falsk klang rör mig direkt. Den skär i örat på mig, eller i hjärtat, vad det nu är.
Bengt, när man går och tittar i din bokhylla blir man ju så vansinnigt nyfiken. Det är ju, alltså snacka om disparata titlar, men här finns allt mellan himmel och jord. En bok, jag ska bara ge lyssnaren en uppfattning om saken genom att berätta om en halv meter böcker. Då har du till exempel The Oxford Dictionary of Popes. Det är ett lexikon om påvar.
Ja, det är ju ett litet ficklexikon som man har i innerfickan när man vill roa sig med påvarna. Det finns ju jättestora sådana där saker.
En meter brett.
Ja, det finns framförallt pastor, Geschichte der Päpste, som är på 24 band. Den står där nere någonstans.
Och det har du?
Den har jag.
Och du är själv inte papist?
Nej, verkligen inte.
On the contrary, vill jag säga.
Nej.
Ja. Och så sen en annan titel, Aquinas. Är det han 1200? Thomas?
Thomas av Aquino, ja.
Det är ju den katolska kyrkans största filosof.
Ja, just det.
Och den läser du också utan att blinka.
Ja då.
Du är för märklig.
Jag tycker han är bra på sitt sätt. Han försöker ju det omöjliga att förena förnuft och kristendom. Men han gör det verkligen på ett... jävla bra sätt, kan man säga. Ja.
Så du talar om dessa saker. Ja, i alla fall Christian Verse.
Ja, det måste man också ha, tycker jag.
The New Oxford Book of Christian Verse.
Ja.
Alltså kristen poesi.
Här står visst bara religion. Här ligger Russell också.
Bertrand.
Ja, just det.
Vad är det för något? Eller, det är hans den västländska filosofins historia.
Ja, just det.
Finns ju också på svenska. Ja. Sen har du islamiska legender låg under det, såg jag.
Den är så fin. Det är verkligen roliga grejer där. Djur som talar och talar visa ord och sådant. Mm. Och folk som går från rags to riches, eller tvärtom på den delen.
Så. Mm.
Från fattigdom
till... Aska till, ja.
Ja, just det.
Mm. Ja.
Nej, här är väl också lite sexualia, om jag inte minns fel. Jarbuch für sexuelle Zwischenstufen. Det handlar om homosexuella och bisexuella.
Och de har en årsbok då? Jarbuch.
Ja, just det. Det var ett förbund som stod under ledning av den store sexologen Magnus Hirschfeld.
Ja.
På 20-talet i Tyskland.
En samtida till Reich?
Ja, det var han faktiskt.
Men du får inte böja det så snabbt här.
Nej.
Moderna tekniken hinner inte riktigt med.
Nej.
Det finns en bok på tyska som heter Erinnerung an die schönen alten Zeiten.
Ja, den har jag inte läst en gång.
Hågkomster av gamla...
Ja,
det var förr, gamla tider.
Den handlar om... Nu fick jag gå ifrån igen, ja. Mm. Den handlar om kommunistväldet i Ungern.
Jaha.
Men den har jag inte läst, jag har bara läst på baksidan.
Titeln är lite ironisk.
Den här är en fin bok.
Ja.
The Bible Without Theology.
Kan man ha en bibel utan teologi?
Ja, det är det som är så skönt. Det finns en och annan forskare som inte alls är frälst eller sysslar med teologi överhuvudtaget, utan bara håller sig till själva texten.
Ja.
Och kulturhistorien och historien.
Inte förkunnelsen utan bara texten.
Nej, just det. Ja. Här står till exempel en uppsats som är väldigt intressant, som diskuterar begreppet tempelprostitution. Den här författaren, Oden heter han, han menar att det egentligen inte fanns någon tempelprostitution, utan att det är en legend bara, uppfunnen av de kristna i senare tid.
Här vad är också tempelprostitution?
Jo, det förhållandet att det skulle ha funnits lustgossar och lustflickor i templen i gammal tid.
För Jesus då?
Ja, just det.
Ja.
På gamla testamentets tid. Och det skulle man ha fått betala för samlag med dem. Men det säger han, det är inte alls säkert att det någonsin har funnits. Det kan vara ett påfund som senare idag.
Ja.
Här är min favoritdeckare, som det avskyvärda ordet heter. Jag tycker det ska heta kriminalförfattare.
Ja. Ett budskap.
R. Austin Freeman.
Ja.
Ett budskap från havsdjupet. Den är på danska. Jag har fått den av en dansk antikvariebokhandlare.
Ja.
Skrifter för tidskriftet Pinkerton. Han är så bra. Han är långsam, omständlig, vetenskaplig, lite tråkig och jävligt rolig.
Vad är det för någonting? Mysterium i havsdjupet?
Ja, det kan jag inte gå in på nu. Det var själva intrigen, det ser du.
Ja, så det är en
sen är
här, roman. Ja.
Encyklopedi des Märchens. En encyklopedi. Ja, just det. Sagorna. Det finns sagor samlade enligt motiv här.
Jaha.
Här till exempel... Ja,
du har ju 6 stycken tjocka band,
ja,
med den titeln.
Men det sorgliga är att den inte har kommit längre än till bokstaven P eller vad det är. Mm. Så jag kommer inte att få den under min livstid komplett. Det är ganska tråkigt med sådana encyklopedier. Men den är ovärderlig annars. När man vill ha tag i ett sagomotiv och dess historia, så står det allting om det där.
Men är du en sån som har någon uppfattning om hur länge du kommer att leva? Det låter lite kusligt.
Nej.
Det finns det, jag såg i en brevsamling av Strindberg häromdagen att han vid 25 år före 1912 så skriver han till någon. Jag har 25 år kvar, skriver han.
Ja.
Om han då var 48, ja, hur som helst. Och då räknar jag efter, det stämde. Han hade 25 år.
Ja, det är ju konstigt.
Ja.
Men nej, jag tänker inte på det. Men när man är 75 så kan man ju inte ha så lång tid kvar. Och framförallt så kan man ju bli riktigt gammal och slapp också. så man inte orkar skriva någonting. Det är många som klagar över det när de är 70. Men jag lever inte i den föreställningen. Jag lever i den optimistiska tron att jag fortfarande har en bra bok kvar att skriva. Se här.
Nu var du så entusiastisk. Ja. Det står bara uppslagsbok.
Ja.
Vad är det för då?
Det här är Meyers stora encyklopedi i 18 band som jag har klippt ihop i 2 band. Jag har tagit ut de planscher jag gillar och klistrat ihop dem och lämnat dem till en bokbindare. Så här har du allt. Såna här bilder gör de inte längre.
Med päron.
Ja. Färg, i färg.
Ja.
Färg. Kromolitografier kallas det för. Och de här gamla trästicken. Titta, så underbara de är.
Ekar, eiker.
Ja, och alla tyska. Gamla maskiner sånt där. Gamla vapen och gamla maskiner och allt sånt där. Det är så jävla roligt.
Ja, jag mycket av den här mera bizarra litteraturen du har finns just på tyska.
Ja, visst. Men det har jag alltså all den tidens vetande i 2 band. Det är fint. Sen har vi här en rolig grej.
Från Atlantis till Utopia.
Ja, det är alltså världslitteraturens fantasistäder. Fantasiorter, fantasiländer. Med bilder i. Den är väldigt skojig att ha. Här finns det till och med en sån modern författare som Ernst Jünger. Som hade en utopisk plats.
Men han blev 100.
Han blev 100 alldeles nyss dessutom.
Ja, just det. Så vid 75 års ålder så hade han 25 kvar.
Ja.
Då hade kan bli mer för han lever ju än.
Men du, vet du vad han fick för present när han fyllde 100 år av sin kommun?
Nej.
Fri ström så länge han lever. På födelsedagens morgon kom arbetarna och monterade bort mätaren i hans villa.
Ja.
Det skulle jag vilja ha ett av Östermarieby här uppe. Ja. När jag blir 100. Det skulle vara fint, va?
Finns det så humoristiska deutsche Unterbeamte?
Ja.
Untertäne, eller vad det heter.
Ja.
Undersåtar. Eller tjänstemän då, beamte.
Ja,
ja, alltså friström resten av livet,
ja.
När man är 100.
Det är klart, det kan ju inte bli så mycket, så värst många år. Så det är ingen utgift, men det var en rolig grej tycker jag.
Ja. Bengt, i Gamla testamentet omtalas ju judarna som det utvalda folket. Och av dig tycks det också vara det utvalda. Du är så intresserad.
Ja, jag kan gott säga att jag älskar och beundrar judafolket, eller vad man ska säga. Jag vet inte något som kan jämföras med deras öde och deras, vad ska man säga, andliga och i viss mån fysiska imperium också. Alla andra imperier har ju bara, de är bara grushögar egentligen, olika staplade och så. Men judarna har ju klarat 2 eller 3 tusen år av vansinniga förföljelser och allt sådant. Och hela tiden bevarat sin egenart, sin kultur och, vad ska man säga, odlat fram en massa stora, härliga människor. Einstein till exempel, för att ta ett universalsnille. Det är så märkvärdigt, för att jag bestämde mig en gång för länge sedan för att ta reda på vad det egentligen står i Bibeln. Särskilt Gamla testamentet. Och då måste jag ju lära mig lite hebreiska. Grekiska kunde jag ju lite förut, så jag kunde klara mig med en dubbeltext och sådär. Men alltså hebreiska. Och när jag började lära mig det, så gick det upp för mig att det var en hel värld som var alldeles okänd för mig. Nämligen den judiska kulturens värld. Och den fick man ju inte lära sig någonting om i skolan. Och jag gick ju på högskolan i Göteborg och studerade litteraturhistoria i flera år. Det var aldrig tal om någon judisk litteratur, fast den är så stor och mäktig. Och ett sånt språk som jiddisch, ett av de härligaste språk som finns, det var alldeles okänt för mig ända till för 25-30 år sedan. Det gick upp för mig då att det var ett oerhört område som jag var alldeles okunnig i. Och efterhand som jag lärde mig och skaffade litteratur och så steg bara min beundran hela tiden. Och det, så är det fortfarande. jag kan naturligtvis inte med högerjudar och militärjudar och sådant. De är ju likadana vilket folk de än hör till.
Höger, ja. Henry Kissinger och såna här.
Ja, just det. Ja. Och även de i Israel som kör med. Ja, på sätt och vis har jag underligt nog en sorts hatkärlek till Begin. Jag vet inte varför riktigt. Men annars hela den rörelsen som han står för är ju åt helsike, tycker jag. Förresten har ju judarna betytt så mycket apropå världsåskådningar för socialismen också. Även om Marx var en judefiende på sitt sätt. Ja, ja, det där är för invecklat för att gå in på nu. Men sen när man började läsa litteraturen, jiddisch-litteraturen, Sholem Aleichem och Peretz och såna här, då blir man ju alldeles till sig. Aleichem tycker jag är en av de största tragiska humoristerna, eller humoristiska tragikerna som någonsin har skrivit.
Är en humorist, har han eller hon alltid något tragiskt i botten?
Nej, det vill jag inte påstå. Woodhouse är väl inte tragisk på något sätt.
Nej. Men de är det i alla fall.
Ja,
men jiddisch, det är en slags förvriden tyska.
Så ja.
Det räknar det som ett eget språk.
Ja, visst. Det förvriden tyska, det tycker jag låter konstigt. Det ingår väl en 70% gammal tyska i det. Mm. Sen finns det då slaviska och hebreiska. Ja. Men det är ju ett eget språk. Det finns inget så märkvärdigt som det när det gäller till exempel att uttrycka kärlek. Det finns inget språk som innehåller så många diminutiver. Nästan bara smeknamn alltihop. Mammelorsen heter det ju också, eller kallas det ju för, det vill säga mammespråket, mammemålet.
Jaha.
Det är inte modersmålet, det där högtidliga, och ännu mindre fädernemålet och sånt, utan det är mammelorsen. Nej, det är verkligen fint. Jag vet inte något så innerligt och kärleksfullt språk som det. Jag kommer nu att tänka på, vi talade häromdagen om poesi, om du minns det.
Mm.
Poesiens makt och sådär. Och då mindes jag en bortglömd judisk författare som heter Karl Emil Frantzos. Han levde i östra Galicien, i dåvarande Österrike-Ungern. 1850 sådär till 1900. Och han har skrivit några av de mest förtrollande historier som finns om det förfärliga landet. Halvasien kallar han det för, Halvasien. Han menar att det var så oerhört insnöat och efterblivet och förtryckt framför allt. Både från ukrainare, tyskar i Österrike, Ungern, polacker. Alla var ute efter judarna. Emellertid så har han skrivit en historia om Schiller i Barnow. Barnow var hans namn på hans fädernestad. Den hette någonting på, ja det spelar ingen roll. En liten stad i östra Galicien. Och där fanns, säger han, 5 exemplar av Schillers samlade dikter. Och så skriver han om deras öden, de här böckerna. Och det jag tänkte på när det gällde poesiens makt, det var en stadens läkare, doktor Arthur Tulpenbly, tulpanblom alltså. Han gifte sig med en judinna som hade lite hemgift, och bland den i hemgiften ingick Schillers samlade skrifter. Och de intresserade inte honom alls. Han var bara medelålders läkare och var inte särskilt glad för någonting. Men så plötsligt så kom han att få tag. Det står så här. Hennes man kom en gång under en av sina mycket sällsynta fristunder till bokhyllan och fick tillfälligtvis fatt i Schiller. Jag läste nu från en dansk översättning, så jag kan inte klara ut språket riktigt. Han hade alltid tidigare förebrått andra att slösa bort sin tid med att läsa sådana böcker. Men nu läste han själv 2 timmar i sträck och la inte boken ifrån sig förrän han var tvungen till det. Det var inte för att det första intrycket hade varit bedårande. Den stackars mannen hade aldrig varit ung. Och han fick nu egentligen bara en känsla av förbluffelse. Han hade fått en inblick i en värld som han inte hade haft en aning om och som var honom alldeles främmande. Och så fortsatte han att läsa så fort han fick en ledig stund. Och det stod så här: han kom till insikt om att det i grunden var samma värld som han hade lärt känna, men den var sedd med helt andra ögon. När han läste Schiller fick han en förnimmelse som om han tidigare hade varit närsynt och nu hade fått glasögon och kunde upptäcka en rikedom av skönhet och liv i samma saker som förut hade sett så döda och fula ut. Och han såg förtjusningens eller entusiasmens källa, kärlekens rosor, och en stolt ädel världsanskådning välvde sig som en skuggrik verso kring honom. Och medan han till att börja med förbluffat frågade sig själv: har denna människa vandrat bland molnen? Har livet aldrig tagit hårt på honom? Så gick det upp för honom så småningom att Schiller hade hållit sig så outsägligt god och evigt ung, trots att han hade fått uppleva så mycket kamp, lidande och nöd i själva verket, i verkligheten. Det är inte till att beskriva allt vad doktorn i Barnow lärde sig av Schiller, som han hade börjat läsa i sitt 40:e år. Han blev inte känslomänniska av det, och inte heller idealist, men han blev en bättre och lyckligare människa. Och så kommer det härligaste av allt, tycker jag. Ibland greps han väl liksom av ett dämpat vemod över den ungdom under vilken han själv hade varit så gruvligt gammal. Men så blev hans hjärta åter lugnt, och det kändes för honom nu som om hans älsklingsdiktares verser blommade som rosor för honom i september till gengäld för de majrosor han aldrig hade fått uppleva. Det är ju så underbart, och det verkar sant också på något sätt, eller hur? Fast det är så sagolikt.
Bengt, sen vi hördes vid i fjol har jag gjort den erfarenheten att om man vill hålla sig väl med lyssnarna och inte få så många skällbrev, så bör man inte angripa religionen, inte angripa de folkkära författarna. Däremot kan man vara lite frispråkig sexuellt sett och också mera politiskt utmanande än förr i tiden. Men det här med de folkkära författarna, det kunde vi språka lite om. Du har ofta lite sidobelysningar, lite egna åsikter. Vi kan börja med Strindberg. Han tyckte inte om Bellman, men du gör det.
Ja, just det. Ja, Strindberg hatade väl Bellman egentligen. Och jag vet inte riktigt varför. Han hade inte några invändningar mot hans poesi, utan det var väl snarare kulten av honom. Den där svenska, delvis också rätt obehagliga, brännvinsdränkta kult som var på den tiden. Parbricoll och V6 och såna här, där de firade Bellmans födelsedag med fylleslag och sådant. Det var väl också, det var lite det som han opponerade sig mot, men framförallt var det väl det här med att han skulle vara nationalhelgon och sånt. Det är ju alltid tråkigt
att bli det.
Ja, jag menar existensen och sånt där, det blir så falskt. Mm. Man kan förstå att han fick lust att pilla sönder det. Han sa ju ofta det att jag pillar alltid, i vad jag än skriver så pillar jag alltid bort lite, vad var det han sa nu, murbruk från monumentens socklar eller något sånt där. Kanske inte så invecklat, men han menar det. Och det tycker jag är riktigt. Det är en sund instinkt.
Det vill du också.
Ja, visst. Alltså, så fort någonting blir heligt eller upphöjt, så tycker jag, då är man jävligt misstänksam mot det. Då är det något fel någonstans.
Ja, men får det inte finnas? Kan du inte släppa lite på det här maniska och låta oss ha våra idoler och heroer? Och så? Får jag bara sticka emellan med en tidning frågade före kabinettssekreteraren Schori om han kunde nämna några hjältar, alltså man hade, då anslog han en annan ton. Han sa istället att det är vardagsmänniskor här och var, ja, vardagsmänniskor som gör sitt, det är hans hjältar, ungefär så. Och då blev skribenten Per Ahlmark väldigt förargad och tyckte då att det var en svaghet att inte kunna erkänna att det finns en Wallenberg under kriget då. Att det finns hjältar och så.
Ja, Jo, för tusan nog finns det väl det, men kulten av dem, den är så otrevlig. Det blir retorik av det istället för mänskligt observerande och iakttagande. Man kan väl beundra folk. Jag kan inte just komma på någon nu.
Du kan beundra Sven Lindqvist har du sagt.
Ja, just det. Men jag gör inte honom till någon sorts upphöjd figur för det. Jag beundrar hans sakliga kunskaper och hans sätt att lägga fram sina åsikter, enkla saker, förnuftiga ting sådär. Men det gör honom inte till någon sorts övermänniska. Det är det där monumentala. Ja, det hänger väl ihop med att jag är emot all retorik och alla festligheter som vi snackade om här om sistens också. Men framförallt det där, det är lite kryperi i det också, va?
Du säger det?
Ja.
Men har du, om du tänker dig, Astrid Lindgren som är mer än 85 år gammal, skulle du vilja säga något styggt om en som hennes verk?
Nej, varför skulle jag göra det? Jag beundrar hennes arbete.
Ja,
verkligen. Men jag gör inte henne till något nationalmonument för det.
Inte
Pippi heller.
Nej.
Det är ju det fina med dem, att de är vanligt folk.
Ja. Men hon har en del rätt kvalmiga historier från början av 50-talet. Barnen på, vad heter det? Inte Krukmakargatan, men Bråkmakargatan heter det väl.
Ja, det är ju så med alla författare. 95% är ju inte så särskilt bra, va?
Alltså?
Ja, det vet du. Det är någon lag som...
Nej, är det du?
Jo, men det har vi snackat om många gånger. För mig är det 99%. Alltså, men 95%, det är diskutabelt. En hel del rena skiten.
Hos William Faulkner var det kanske 10% och sen var det genialt 90%. Det är en märklig författare på det sättet. Att det är inte bara någon enstaka, utan där är det... rakt över. Men vi kan lämna det. Du, om man säger då, Evert Taube brukar man inte kunna peta på. Det Erik Lindegren sa någonting en gång om Tåben, då blev det hus i helvete.
Ja.
Vågar du säga någonting?
Ja, då jag tycker han har skrivit en förfärlig massa strunt. Och han var ju en publikfriare också.
Ja.
Jag sätter inte honom särskilt högt. Jag tycker om sådana bitar som Eldarvalsen. Den är verkligt genuin. Men, och kanske Kalle Schiven också.
Eldarvalsen, där har vi... Det finns någon rad där, medie ändå att det gav honom en chans.
Ja, medie ändå, att det samtidigt gav mig en chans. Det är ju så jävla suverän.
Därför att Dahl hade glömt sin hacka.
Ja, men det är så suverän poesi det
där. Ja, jag tänkte, det är därför jag fäste mig själv i det. För att jag minns precis.
Det glömmer man aldrig, en sån rad.
Vi seglade till sjöss i maskin, var jag donker man på.
Ja, visst.
Det är väldigt... ja, det är en fin låt.
Jo då, men sen var han ju publik... friare får man nog säga. Och han var odräglig tycker jag i radio.
Men,
ja, det skulle föreställa spontant. Det kanske det var spontant också, men han la alltid allting till rätta för han ville ha applåder och sånt där. Nej, det tyckte jag inte alls om.
Tyckte du att Kaljäran hade liknande framtoning? Det är lite posöraktiga.
Ja, det svåra med Kaljäran är väl att han inte var... riktig renhjärtad socialist.
Salongsportsrevik sa han på 40-talet.
Ja, eller salongssocialist till och med. Och så att han strök societeten så medhårs, det tyckte jag aldrig om. Men han var ju naturligtvis rolig och suverän kuplettsångare, så det kan jag förstå. Även om man inte har musiköra och kuplettöra och sånt.
Hasse och Tage sätts ju väldigt, ja... Det är ju aldrig någon minusposter rörande dem.
Jag förstår mig inte riktigt på Dyrkan och Tage. Hasse tycker jag är ett stort snille. Men Tage, ja, det är ju, han var ju en bra straight man till Hasse.
Men när han var en idrottsterm?
Ja, alltså när du vet i komedien. Aha. Den som ställer de dumma frågorna eller svarar de dumma sakerna så att den andra blir roligare.
Ja.
Men när han kom loss på egen hand, grallimatik och sånt där skräp, animalen har jag inte sett, men jag fruktade det värsta.
Böckerna han gav ut?
Ja, de är förskräckligt dåliga.
Du säger det?
Ja.
Det har jag aldrig hört någon säga förut.
Ja, jag vet inte. Det är Mortu. Oh, man ska inte säga något ont om de döda.
Det är Mortuis Nil Nisse Bene, sa man i skolan.
Ja,
om det döda inte ett annat än gott.
Det ligger något i det naturligtvis. Men... eftersom man ger ut böcker så får man ju lära sig att tåla kritik.
Alf Henriksson firas väl nu?
Ja, Jag har svårt med hans, för hans språk, får jag säga.
Mm.
Det är aldrig riktigt genuint. Det är alltid lite tillgjort. Men han var ju en bjässe i lärdom.
Mm.
På många områden dessutom. Och det är mycket bra att ha hans böcker, svensk historia, klassisk historia och bysantinsk historia och allting sånt
isländsk,
där.
Isländsk,
ja, ja, därför att de är så bra att slå upp i. Behändiga. Och de är roliga att läsa fast när man knagglar sig igenom de här förbannade meningarna.
Mm.
Men sen har jag ju mina speciella som jag inte förstår mig på ett enda dugg. Boje, Gullberg, framförallt Karlfeldt, det är klart.
Ja. Ja. Men du kan väl nöja dig med att säga att, som du sa nu, som jag inte förstår mig på.
Ja.
Och inte sopa till dem med adjektiv.
Ja, men jag är ju fackman i litteratur. Ja. På något vis. Jag är inte särskilt...
Du har öra, tycker du, för ja, när det är poesi, då klingar det här inne någonstans.
Ja, just det. Ja. Och det gör det aldrig när jag läser de här nämnda.
Alltså.
Nej.
Ja.
Du minns väl, det har vi säkert berättat om, den här gamla anekdoten som din kollega Carl Magnus von Sett drog en gång.
Nej.
Han odlade ju en gammal bortglömd lyriker som hette Konradsson.
Ivar.
Ja, och sökte upp honom en gång och då hade han med sig en diktsamling av Karin Boye för att visa den här gamle Konradsson hur litteraturen hade utvecklats sedan hans tid.
Mm.
Och Konradsson, artig, bläddrade i boken och så sa han plötsligt: men är inte det här förskräckligt dåligt? Och det tycker jag var en riktig fullträff.
Bengt, nu när fåglarna kvittrar så härligt här. Det är de vi hör utanför.
Ja.
Fönstret är öppet.
Trädgårdssångaren håller på hela dagen.
Här på Bornholm.
Ja.
Du, tror du på slumpen?
Ja, slumpen. Det låter som det var någon sorts makt ändå. Tillfälligheternas spel, de styr ju allting, tycker jag.
Mm. Själva livet på jorden?
Ja, uppkomsten. Alltihop, ja då. Det, antingen det kom utifrån eller utvecklades här, så är det var, måste det ha varit en tillfällighet eller en hel serie tillfälligheter.
Mm.
Det förefaller mig alldeles uppenbart. Kemiska föreningar som råkade ihop och under ett visst lämpligt ögonblick. Det var trädgårdssångaren igen, ja.
Ja. Det finns en sociolog, Asplund, som har... efternamnet föll bort, men som har skrivit en bok med en mängd exempel och resonerar kring slumpen. I slutet av 20-talet så försvann Agatha Christie helt plötsligt.
Ja,
hon var borta, du vet
ja,
det.
Ja, just det.
Du känner till allt, din rackare. Man kan aldrig komma på att säga någonting som du inte känner till. Oj, oj, oj. Ja, jag börjar om. I alla fall så var hon borta 8-10 dagar från offentligheten. Då befanns det att hon hade sökt sig till ett pensionat någonstans, hotell, och där tagit anställning som pianist, en sån här lunchpianist eller 5 o'clock, 4 o'clock, 10.
Hyggepianist hette det här
i Danmark.
Ja.
Ja. Och emellertid så gav hon sig till känna och återvände. Men där i foajén på hotellet dök det då upp en gosse som var 12 år och hette Patrick White, och från Australien, som senare skulle bli Nobelpristagare i litteratur. Vad ska man säga om sånt?
Ja, det är väl just en tillfällighet. Vad skulle det ha för betydelse?
Ja.
Allting består ju av sådana där egendomliga sammanträffanden, eller sammanträffanden som ter sig egendomliga.
Mm.
Det är ju till exempel en väldigt konstig tillfällighet att du och jag sitter här, att vi överhuvudtaget är födda. Därför att våra föräldrar råkade träffas en gång och fick känslor för varandra och sånt där. Det är ju bara fullständig ren slump alltihop.
Mm.
Ja. Det där tycker jag går igenom överallt. Och det, därför blir det ju så väldigt svårt att ha någon sorts livsåskådning eller tro på någon som styr och ställer. Det går inte ihop, tycker jag. Och det är väl inget varken hemskt eller märkvärdigt i det egentligen.
Jag har en resväska som 5 gånger i rad har kommit bort när jag har poleterad eller vad heter, jag checkat in. Och när jag då kommer fram, ja det hände ju senast igår när jag kom hit. Men då, och så tog, när det hade varit, jag minns tidigare hade varit 5 gånger i rad, och då slutade jag att, och då tog jag med den i kabinen istället, för jag vågade inte hålla på så här. Och så lånade jag ut den åt min hustru, och det var från Göteborg till Umeå, alltså inrikes, då försvann, ja den kom ju tillbaka, men hur många gånger räcker det med 6 gånger för denna väska för att jag ska tro att den finns en förbannelse, att SAS, Transvid och så vidare, de vidarebefordrar inte den som de ska, utan jag får alltid vänta något halvt dygn eller så. Eller krävs en serie på 30 eller 100? Eller tror du att en matematiker kan ge oss något förnuftigt svar här? Men ja. Tillräckligt stor serie så måste vi tro att det är en förbannelse.
Nej, varför måste vi det? Man måste väl bara
tro att vi tror, ja.
Nej, man måste väl bara tro att det var en jävla massa tillfälligheter som ordnar sig så. Om man singlar slant,
ja,
så finns det 2 möjligheter.
Ja.
Inget hindrar att det blir 100 000 gånger krona i sträck.
Nej,
men det skulle vara mycket ovanligt, ja. Men det har inte någon särskild betydelse. För sannolikhetskalkylen säger ju att det blir ungefär, när man håller på tillräckligt länge så blir det alltid 50-50. Ja.
Sven Fagerberg har tagit upp det där i en bok. Om varje gång, alltså om vi tänker oss att, fast då är det roulette och så är det röd eller svart.
Ja.
Det kan bli rött eller svart. Om man då kommer till det här bordet och rött har kommit upp 19 gånger. Då tänker man, herregud, nu satsar jag på svart, för det, sannolikheten är ju stor att det blir svart. Men den är lika stor att den 20:e gången blir det ena som det andra. Men ändå, sett det stort, så gör du 50 000 försök så kommer det att fördela sig jämnt. Visst är det lustigt? Ja, men trots att varje enskilt försök ger utfall 50-50.
Ja, det tycker jag inte är konstigt alls. Varje försök är ju ett nytt försök.
Jo, men ändå
det har inte sammanhang, det har inte inget sammanhang bakåt alls.
Nej.
Det är ju det som man så gärna vill tro.
Jo, men här är makro.
Jag sätter på 19, men jag sätter på rött nu, eftersom jag har varit 19 gånger svart. Och det är ju alldeles tokigt. Varje gång är ju ny.
Jag säger det också från Fagerbergs exempel.
Ja.
Men på en tillräckligt lång serie så all right. Varje gång en ny gång.
Ja, visst. Det är inte så märkvärdigt. Men vi människor vill ju ha någon sorts system eller fäste någonstans. Och därför tänker man så. Eller
vi tänker också i en. Har du tänkt på det? Vi har en skog där borta. Eller om du säger 4 träd där. Då säger vi, där står 4 träd. Men om de träden är 8, då vill vi ha det till att det är en dunge eller en skog. Vi har också en benägenhet att tota ihop saker och göra ental av det.
Jo, det är sant. Det har inte jag tänkt så mycket på.
Nej.
Var fasen går gränsen mellan samling och skog, trädsamling och skog? Det vet jag inte.
Nej.
Men det här med slumpen och tillfälligheten, det finns någonting som bjuder oss emot det. Vi vill gärna att det ska vara lite fason och mening.
Det du sa, du var socialist. Alltså, för en socialist är som regel då en något systeminriktad som vill ha ordning. Jag läste nyligen om vår gamla amerikanske vän Edmund Wilson. Att hans socialism var just tanken att människan inte är ett rö för vinden. Att människan kan själv vara med som kollektiv och skapa historien och icke göra om tidigare misstag, och att det finns möjlighet till förnuftigt kollektivt politiskt handlande. Det skulle skilja, det skulle vara essens när hans socialism. Så att, och den tanken har ju stått sig hos de flesta.
Ja, jag tror också det. Men jag tror inte att det blir särskilt bra. Det kan inte bli bra här på jorden eftersom allting är så felaktigt gjort från början. Men det kan bli bättre. Och jag tror också att förnuftet kan ha en viss chans emot både enfalden och diktatorstendenserna och sådant.
Jag tror det, även efter Sarajevo, Östeuropa.
Ja.
Det är fullkomligt menlösa.
Men allting beror på vilket perspektiv man anlägger. Jag har lång framförhållning. Låt oss säga 1000 eller till och med 10 000 år. Det är ändå en obetydlig obetydlig tidrymd astronomiskt sett. Så det finns en möjlighet för det. Jag tycker att förr eller senare så skulle väl folk förstå att det inte lönar sig att hålla på och slåss.
Nej.
Och så småningom skulle väl den insikten tränga igenom. Till exempel, vi har ju så småningom lärt oss, 40 000 år har det tagit, va? Att det är fel att mörda varandra. På Cro-Magnon-människornas tid fanns det ingen sån kunskap eller sån idé överhuvudtaget, utan det var bara att den starke slog ihjäl en svage.
Mm.
Helt enkelt, och tog hans tjej och hans pengar och sånt där. Vi har lärt oss att det är fel att göra så. Eller hur? Ja, vi har till och med en betingad reflex.
Heter det kristendomen som har fört in tanken på människovärdet?
Nej, visst inte. Det fanns ju långt tidigare. Och det finns ju... Det är också en märkvärdig sak. Hammurabis lagar som man talar om så mycket. De är ju relativt sett humana, eller vad ska jag säga. Ja, inte så heller, men
ungefär 2000,
de tar hänsyn
till... 2000 år före Kristus.
Ja, just det. Ja. Och det kom ju uppifrån.
Mm.
Det var ju inte de små förtryckta som hittade på det, utan det var något uppifrån som sa att så här, det här är inte bra. Och det är väl jävligt fint egentligen, va? Att det kunde komma från det hållet.
Bengt, nu är det tal om vänsterns skuld. Nu vill vi höra dig skämmas lite här för vad du tyckte och tänkte från 1965 till 1980. Varsågod.
Till 1980? Jag har varit socialist i över 50 år och framhärdar enbetet. Jag blev nästan rödare och rödare.
Du säger
och,
det?
Ja, men jag är ju en sorts utopisk socialist.
Mm.
Och det här... Snacket om vänsterns skuld som är så populärt nu, det fyller mig med avsky. Det är aldrig någon, det är precis som om hela historien, världshistorien började 1917 med bolsjevikernas revolt. Det är aldrig snack om de 20-30 tusen åren av högerförtryck som har funnits, som har föregått och dessutom utlöst alla de här revolutionerna. Från medeltidens Tyler och fram till franska revolutionen och kommunen och 1917 och 1968 och allt sånt där. De kom ju inte av sig själva, utan de kom ju som reaktion mot förtryck. Det glöms alltid bort i den här förbannade marknadsekonomiens namn. Du, jag har ett citat här som jag tycker är så väldigt fint.
Mm.
Politiken är den skugga som storfinansen kastar på samhället. Det låter bra, va? Och det är så sant också. Det är fullständigt sant. Och vet du vem som har sagt det?
Nej.
En amerikansk filosof.
John Dewey.
Ja, just det.
Jo, därför att jag stött på...
Jag har inte läst någonting av honom.
Pragmatikens mästare.
Men det här tycker jag... Ja, just det. Pragmatikens mästare.
Ja.
Och han... Jag slog upp honom naturligtvis.
Jag också hade att det är en av de få filosofer som Amerika har haft... Som har varit, som vi benämner som filosofer, som vi räknar. Ja.
Ja, jag slog upp honom, för jag hade ju inte läst en rad av honom förut. Jag tänkte, det här var ju ett stort snille.
Mm.
Och då stod bland annat om honom i uppslagsboken att han förordade socialism i kapitalismen. Och det är ju slående riktigt, för om man tänker efter så har ju kapitalismen, den råaste formen, varit tvungen att modifiera sig.
Ja.
Numera, till exempel, ett slående exempel är ju att kärringen Thatcher hade ju högre skattetryck än under Labours tid.
Ja.
Hon var så illa tvungen.
Ja, just det. Trots att det går emot tankarna
Ja, visst. Åtminstone tillfälligt. Visst, man vet ju aldrig var man har de högerpolitikerna i grund och botten alltså. De strävar naturligtvis efter den råa kapitalismen, ungliberalerna och sånt där folk.
Men man måste ha, man kan ha en socialism inom ramen för kapitalismen.
Ja, det finns bara en stor felkälla, eller en fälla rättare sagt. Det är att kapitalismen har ju helt andra spelregler än politiken.
Ja,
där är det ju affär i affär. Så är det inte i politiken.
Insynen stannar vid fabriksportarna,
just
brukar
precis
säga.
Det.
Längre kommer man inte.
Just det. Men däremot så röstar man ju vart fjärde år eller något i den stilen. I en demokrati i alla fall.
Mm.
Och det är lite farligt det där. Ingvar Carlsson har ju sagt att marknaden är en bra tjänare men en dålig herre. Och det låter ju bra illusoriskt, tycker jag.
Mm.
Bra naivt, uppriktigt sagt.
Mm.
Ja, man kan väl inte tämja den. Utan man måste verkligen se till att den inte har inflytande. Det måste vara målet.
Den är en bra informatör om man får reda på vad folk vet, vad folk vill ha ungefär, vad saker och ting kostar, annars, och om saker och ting är efterfrågade. Man kan inte tillverka en massa skor folk inte vill ha och liknande.
Nej, men det finns ju en annan felkälla, nämligen den att det är de som bestämmer vad folk ska ha.
Du tror det?
Ja, visst är det. Det är ju självklart.
Dålig uppfattning om och folk i allmänhet.
Ja, det finns ju bara en enda ledstjärna för dem. Som ska vara kapitalister. 100% förtjänst direkt. Sen kvittar det vad man gör.
Ja.
Jo, visst gör det. Till exempel att sälja vapen till Iran eller Irak. Det var ju schysst.
Ja. Men du talar om de råaste.
Men det är ju de som anger tonen.
Ja, systemet medger detta. Ja,
och de snälla, ädla kapitalisterna, sådana finns ju naturligtvis. Ja, de måste ju rätta sig efter detta. Annars går det inte runt, som det heter. Så är det ju bara. Det är en form av djungelns lag bara.
Ja. Men den där tiden, 70-talet, du är ju författare och man gick fram under slagordet allt är politik.
Ja.
Men det där var väl lite länder för de riktiga författarna.
Ja.
Kan du namnge en roman som du skulle kunna säga är politisk? Att poängen är att den är politisk.
Nej, jag har svårt för det. Nu kommer
och bra.
Ja, nej, nu kommer jag bara att tänka på Gorki. Hans självbiografiska böcker, Min barndom, Mina universitet och Ute i världen. Mm. När jag läste dem första gången, då var jag under min estetiska period på 30-talet. Då slog det mig som en jävla klubba i pannan. Vad fan är det jag håller på med? Mm. Jag tyckte det fanns ingenting annat som var värt att skriva om än just nöden. Mänsklighetens nöd. Mm. För han gjorde det ju så oerhört ojämförligt fint. Mm. Men sen då när det här var modernt på 70-talet, 60-70-talet, så tyckte jag kan ju inte göra mig till. Jag har ju inte jobbat mycket ute i världen. Jag var korrekturläsare en gång i tiden och värnpliktig Fenrik och sånt där, men någon riktig kontakt med arbetslivet har jag ju inte haft. Jag kan ju inte sätta valkar i skrivmaskinen heller.
Ännu mindre arbeten.
Ja.
Jag minns Peter Weiss motståndets estetik som den tror jag första. Det var
en
politisk roman som grep mig verkligen.
Ja, det förstår inte jag.
Nej. För
att jag kunde inte komma igenom
dessa långa perioder, en sida utan punkt, fem sidor utan nytt stycke.
Ja, men när man hade jobbat sig igenom så var det ju ingenting.
Ser du det?
Nej, det stod, jag minns att det
en berättelse om arbetarrörelsens nederlag under vårt sekel.
Nej, men jämför honom med Gorki då, som bara skriver.
Alltså.
Som saker och ting är. Peter Weiss kunde ju i alla ära, i hans teaterpjäser kan jag inte yttra någon. Men som prosaist så kunde han ju inte skriva. Det ligger en tändsticksask på ett bord.
Nej.
Utan att det blir två sidor om dess läge, dess färg, dess skugga, bordet.
Han var ju en bildkonstnär. Det kan man se ibland.
Ja. Jo, men han var ju inte någon bra bildkonstnär.
Alltså,
nej.
Nu tar du ner alla, hur är du?
Hans teaterpjäser kan jag inte yttra mig om. Jag kände ju honom och jag vet ju ungefär vad det var för sorts kille. Mm. Och som sagt var det här omständliga, tillgjorda faktiskt, det förstår jag mig inte alls på. Och jag misstänker att det inte är äkta heller.
Mm. Men det är inte bara det att folk skriver på olika sätt och du vill ha det på ditt sätt. Och att du som kritiker är begränsad.
Ja, jo, det är klart. Det är riktigt. Det är riktigt.
En varningslampa.
Ja, jo då, jag har tänkt
på. Men det är sant att det är en konstruktion. Alltså, allt är ju skrivet genom en ynglings medvetande.
Ja.
Det är ju taget den vägen. Det är ju en intellektuell.
Ja,
ett medvetande sak. Det är ju inte det fräscha.
Ja, men det är också det att man suggererar sig själv in i det. Och det blir inte äktare där. Ja, jag tror i alla fall inte det. Även om jag är medveten om att jag inte är någon bra domare. Nej, men alltså någon politisk roman. De körde mycket med Balzac på den tiden, på 60-talet. Och honom har jag aldrig egentligen gillat. Utom att, han var så energisk. Han svettades bra när han skrev. Mm. Men någon... Nej, jag håller mig nog mera... Det är liksom med historiska romaner, de förstår jag mig inte alls på. Jag fattar inte vad det ska vara bra för att blanda två genrer sådär.
Nej.
När det gäller politik så vill jag ha sakböcker och inte romaner.
Du vill ha Sven Lindqvist?
Ja, just det, precis.
Bengt, det där djuret som nu väsnades här, du måste berätta lite om.
Ja, det är våran ungtupp. Vi har två, en gammal och en ung. Och han har stora problem med tonträffningen.
Jaha.
Men han lär sig. Första gången, det glömmer jag aldrig, som han klöv näbb, då blev han själv så oerhört förvånad. Han hade inte en aning om att han hade sån resurs i sig. Han hade ju bara kvittrat lite grann som kycklingar gör. Så plötsligt var han uppe i puberteten och fick ur sig det här.
Men han tillhör inte de här hönsen som bor i träd som du berättade om
i
fjol?
Jo, visst. Vi har bara fyra. Och vi hade ju 17 förra året, men det kom någon hundrackare och bet ihjäl största delen. Men de är skogsvarelser. De sitter i samma gamla fläder som de alltid har gjort.
Ni har ju snö på vinter.
Ja, blåser kallt och det kan vara neråt 10 grader här. Mm. Det är de tusan i.
Men ni matar dem då?
Ja då. Ja, de livnäsar ju själv mycket också. 80% tror jag de får ifrån gröna under sommaren, sommarhalvåret.
Ja, men på vintern måste ni mata dem.
Ja, just det. Mm.
Det slår mig att jag tror du är mer bekant vid djur här på den danska ön Bornholm än människor.
Ja.
Den danska.
Ja, det stämmer.
Ni träffar några svenska konsthantverkare.
Ja, jag skiljer inte på djur och människor sådär. Inte? Nej, jag tycker vi är djur allihopa, även bakterierna och växterna, för att inte tala om det. Men jag känner inte så många människor här. Nej. Det är sant.
Du har inte så mycket behov av det.
Nej, jag har inte det, inte ett dugg behov av det. Jag är ju en enstöring egentligen. Men jag tycker om, till exempel när jag är uppe och handlar i byn och sådär, och pratar med folk i affären på ett, som det heter, oförpliktande sätt.
Heter det inte förpliktigande?
Nej, det är tvärtom. Det är tvärtom så det, ja, det... Sådär, man pladdrar lite grann om vad som har hänt och vad som... Ja.
Och det heter förpliktande?
Nej, det heter väl oförpliktande, för att man är inte skyldig någonting. Utan man...
All right.
Lite småprat.
Ja.
Det tycker jag är ganska trevligt.
Men du är inte rädd att de ska komma med några politiskt reaktionära, populistiska åsikter?
Ja, det är
som
lite...
Den här,
jo.
Vad heter den här dansken... Inte Glenstrup, men
Glistrup.
Glistrup, ja.
Ja, han är ju numera bara en skuggas skugga. Ja.
Men jag minns en gång för massa år sedan, du klagade över att slaktan hade sagt något reaktionärt.
Ja, så. Jo, det är alltid otrevligt, för att man vill ju inte råka i gräl. Det finns det där inställsamma draget hos en, tyck om mig. Man vill behaga. Och så då, man tycker att man borde ju säga ifrån, men så gör man inte det. Och det är alltid pinsamt, tycker jag. Mm. Man tänker på det när man cyklar hem, att jag borde ha lagt ner den i bordet där. Det händer till och med att man håller med om idiotier för att slippa ifrån hela konflikten. Mm. Det som kan bli en konflikt, det är fisigt det där. Jag tycker inte om det, men sån är man.
Men de som... omgav Hamlet på det danska hovet, de satte ju det i system, höll jag på att säga. Därför att jag tänkte föra över det till samtal om en människa som du verkligen känner väl. Det är ju den danske prinsen Hamlet.
Ja, jag undrar det du. Jag tänkte mycket på det. Jag har ju översatt den nu.
Ja, hur många gånger har du inte suttit och läst den då på Shakespeare?
Oj. Tala inte om det.
Men jag menar att du lever mer då i den hovvärlden 1500-talet än du lever i byn Östermarie här, i varje fall stundtals, så är du mera i bokens värld, Shakespeares värld.
Ja, jag vet inte det.
Alltså?
Det är två ojämförliga saker. Det är litteratur och värld.
Mm.
Men jag tror inte jag förstår mig på prinsen ett enda jävla dugg egentligen.
Du säger det.
Och vem gör det? De tolkar honom ny varenda dag. Jag tycker nog han verkar som rätt vanlig typ som inte vet så noga. För det första vad han själv vill och för det andra vad världen vill. Och så när han äntligen beslutar sig för att handla, göra någonting, så går det galet. Det är väl kanske det som tilltalar en så, eller som griper en så, att det är människans öde. Även de klokaste människorna råkar ju ut för samma kalamiteter.
Att handla fel?
Ja, eller att omständigheterna så att säga svär sig samman mot en. Det går inte. Det hela är omöjligt naturligtvis. Men vad jag sysslar med, det är naturligtvis de problemen som upptar en när man ska översätta.
Ja, varför ny översättning? Vi har ju haft så många här. Det är Lindegren Mesterton, det är
Hallqvist,
Olmarks.
Ja, den känner jag inte till.
Och så gamla Hagberg, ja, förstås.
Ja, eller om det nu är Tomander.
Ja.
Men, ja, jag vet inte. Det verkar som egentligen varje regissör ville ha en ny Hamlet. Och då är det väl ganska naturligt att man vill ha en ny översättning också.
Mm.
I det här. Ja,
sist var det Sjöberg när han skulle sätta upp den, någon gång 1967 kanske. Ja. Då bad han ju Mesterton och Lindegren om en översättning, inte sant?
Ja.
Och den tyckte Sven Fagerberg inte var så bra, så det var ju en väldigt kalabalik i Dagens Nyheter. När
ja. Fick, ja, du vet, jag måste ju akta mig väldigt noga för att läsa kollegorna.
Jaså.
Nutidens. Jag har inte läst någon av dem.
Mm-hmm.
För att inte bli beskylld för plagiat. Nej, det är inte riktigt så. Men jag vill inte bli påverkad. Jag vill gå helt frisk till verket.
Mm.
Däremot har jag naturligtvis läst Hagberg många gånger, ända sedan jag var liten.
Mm.
Och det sitter ju i huvudet, om det är hans egna bevingade ord.
Ja.
En del av dem kan man ju inte undgå.
Mm.
Men du, när Hagberg skriver gå i kloster, Ofelia, get thee to a nunnery, skriver Shakespeare,
ja,
då anser väl forskarna då att Shakespeare menar bordell. För att Hamlet har ju fått för sig då att hon är en slampa.
Ja, han är inte säker. Han är så förvirrad. Han är inte säker på det.
Nej, men de anser,
nej, men det
som per, att
det skulle vara bordell. Nej, men nu ska du få höra. Ja. Det ansågs tills ganska nyss att, jaha, det var så, bordell. Ja. Men numera har de gått tillbaka till den gamla klosteridén igen.
Jaha.
Så jag kör med kloster här. Mm-hmm. Stöd på den allra senaste vetenskapliga editionen. The Arden Shakespeare.
Ja.
Barden. The Arden Shakespeare.
Ja, ja.
Det finns långt.
Men har du med såna här då, som uppflyga tanken?
Nej, det har jag gjort om helt och hållet. Och, eller rättare sagt, det har jag gjort en egen version av.
Efter tankens kranka blekhet och sånt där.
Nej,
eller hur har
jag
du
tror...
Vara monologen? Det finns sex översättningar. Jag har en gång sett att vara monologen i, eller fem eller sex versioner.
Mm.
Så att det är ju verkligen någonting att bita i.
Jo, det är...
Om man vill ha rim så får... Nej, rim är det väl inte. Men om han vill ha meten så och så,
ja,
så får man göra avkall på innehållet så man väger.
Du får inte säga göra avkall.
Jaså?
Det är danism som jag hatar.
Är det danskare?
Ja.
Vad heter det på svenska då?
Avkall på. Avstå ifrån.
Ja, ja.
Jag vet inte varför det har smugit sig in en sån äcklig danism som den.
Vad bra att du påpekar.
Ja. Emellertid, min version av den här, den skiljer sig nog från alla andra skulle jag tro. Och jag har behandlat blankversen väldigt fritt, får jag säga.
Mm.
Både för korta och för långa rader och trokéer hit och dit. Det drar jag inte aldrig i tvivelsmål.
Och så är det väl en lite, du har väl dragit ner Hamlet lite lägre,
ja,
till det lägre,
ja, just det,
bort
just
från
det.
Retoriken.
Ja, just det, han ska vara så vardaglig som möjligt här.
Mm.
Men poesin ska finnas, för
ja,
du älskar
det är
poesin.
Det, ja, det är ju det. Då och då så måste man ju deklamera, det är alldeles ofrånkomligt det.
Bengt, nu ska vi en stund vara riktigt, riktigt värdelösa.
Ja.
En gång ringde jag upp dig och frågade om du kände till att efter kriget fanns en bandespelare i Nässjö som också spelade trombon i Frälsningsarmén. Därför var han en idol hos min mormor, inom parentes. Och, hör och häpna, du kände till detta.
Ja, det var tillfällighet, eller vad ska jag säga. För att det hade säkert stått i Idrottsbladet som jag ju trofast läste på den tiden. Mm. Ja, på den tiden, så länge den fanns.
Mm. Jo, och det som på engelska heter trivial pursuit eller något sånt där.
Ja.
Värdelöst vetande. Det, ja. Om man ber dig om exempel på sånt så kan du inte ge något precis. Men du är full av det.
Jag är full av sånt där. Jag har ju haft och har delvis ännu ett sånt där oerhört skarpt minne.
Ja.
Jag vet inte hur många lass av värdelösa informationer jag har i huvudet. Men det är svårt att komma på någon. Jag kommer ihåg namn på gamla mellanviktsboxare i Göteborg. Lennart Andersson till exempel, som inte var så särskilt framstående. Men varför jag kommer ihåg honom. Jag tyckte han boxades trevligt på något sätt. Effektivt och schysst.
Bara man inte stod i vägen för honom.
Ja, det tror jag det. Det var ju farligt. Men sådana saker, alltså, det är jag fullsmockad av. Och det kan vara en väldigt bra resurs när man skriver, för man får så mycket egendomliga tvärassociationer som går att använda till olika, till både dikter och prosa saker och sånt där. Överraskningar.
Men det kan bli ett maner också. Jag minns din kollega författaren Svante Föster. Han hade ibland en svaghet för att stoppa in just såna här namn på idrottsboxningsklubbar på Söders höjder på 20-talet och den stilen.
Citat. Skidlöpning är ett helvete, som Arthur Häggblad sa och sånt där.
Det är alldeles... Eventuellt sa han det. Ja. För det som Arthur Häggblad sa till landshövdingar och andra, det är ju vidarefört i andra hand.
Svante tog in det citatet i ett sammanhang där det inte alls behövdes egentligen. Nej.
Du, när jag läste Nationalencyklopedin kom jag på en märklig notis som nästan en ofrivillig humoristisk tors över det hela. De skriver då om Philip Noel Baker, som var rätt känd förr i tiden. Han fick 1959 Nobels fredspris. Han är också känd för något annat. Men i alla fall, där står det så här att N, alltså Noel, är den enda Nobelpristagare som är över att en OS-medalj, parentes silver, löpning 1500 meter 1920. Han dog 82, mycket gammal, 92 år gammal. Men ja. Visst är det märkligt, alltså, att det finns en, du kan tänka dig om man har frågesport, nämn en Nobelpristagare som också tagit medalj i OS.
Ja, just det. Det är en kuggfråga verkligen. Ja,
visst är det en kul
Det är klart att det är roligt, men inte vill man gå och plugga sånt där. Då.
Nej, men när man stöter på det.
Ja, nej, men det kan ju bli en sport också. De har väl gjort business och sport av det i USA.
Hur då?
Trivial pursuit. Det finns spel med en massa sådana där svar.
Ja, man kan köpa och sitta och spela.
Ja, just det. Så man kan briljera i familjekretsen och så.
Ja.
Eller hur?
Ja. Nej, men det finns en annan god bit, det är den här som man sällan hör. Den är rätt knepig. Du vet att OS 1948 i London, då var det tre bröderna Nordahl som tog guldmedalj.
Mm.
Det känner du till. Mm. De kom bara 3 mil från där jag bor. Så ja, där uppe är de ju, som du förstår. I alla fall så fanns det ytterligare en nordalare som heter Gustav som tog en guldmedalj. Men det är inte många som känner till.
Nej, det hade jag inte en aning om.
Och det var, han är inte så, han är rätt känd i Sverige, Gustav. Han var då i skulptur. Och det var sista 1948, man hade ju sköna konsterna och skulptur.
Ja,
1948 var sista gången man hade det på det olympiska programmet.
Ja.
Och han erövrade en guldmedalj.
Ja, det hade jag inte en aning om.
Det var inte det.
Vad gjorde han då för en skulptur? Var står den?
Den liknar, den är sån där Milles-stil. Alltså,
Var finns den?
Jag vet inte.
Vad sa du?
Jag vet inte.
Det vet
London
inte.
Kanske.
Jaha. Ja, det finns så mycket skulpturer.
Nej, men och mycket trivialt vetande.
Ja, det var synd att de slutade med konstolympiad, tycker jag. De har ju schackolympiad, det ligger ganska nära konsten det också, ja. Mm. Nej, men hela olympia-idén är ju så vansinnigt pervers, tycker jag. Visst, det är ju bara business och pampvälde alltihopa.
Så du beklagar inte att Östersund gick på...
Nej, och lyckönskar de verkligen. För tänk vad många miljarder de sparade för oss vanliga människor. Ja, nu betalar jag ju skatt i Danmark för allt i världen. Men du hade fått bidra till den förlusten.
Du tror det?
Ja, det lilla, men det kostar ju 4-5 miljarder back.
Det är väl ingenting att ha den där showen heller.
Jag hatar sånt.
Men du gillar ju sport, eller?
Ja, det är klart.
Är det för många grenar, eller vad är fel?
Nej, inte alls. Det är ceremonierna och det här bjäfset runt omkring. Det är det som är så vidrigt. Och alla pamparna, Samaranch, den gamle fascisten till exempel. Och sånt där. Och de här mutresorna de har.
Nej, nej, nej.
Bort det. Idrott är något mycket finare. Det är alldeles för fint för att fördärvas av olympiader.
Varför säger olympiad och inte olympiska spel?
Ja.
Eller olympiad är väl egentligen tidsrymden 4 år mellan två, ja, det eftersom det slutar på IAD?
Ja, just det.
Det tänker du inte på?
Jo då, jag tänker ofta på det, men hur det är så säger man olympiad ändå. Man säger inte olympiska spelen 1928, utan man säger olympiaden 1928.
Man kan säga båda, eller bara spelen. I Norge säger man ju lekarna.
Ja.
Alltså, och på franska säger man rö, alltså spel.
Ja.
Så att det här, vi är nog ensamma om att säga olympiad.
Ja.
Men det, om man ser tillbaka, är det några minnen? Jag har tänkt fråga dig ibland om just idrottsminnen. När det har blivit så där verkligt glad över någon prestation och tyckte var det spännande och
ja,
uppiggande som hör till det olympiska. Vad skulle du säga då?
Ja.
Som du kan minnas.
Jag minns 32.
Men då var det ju bara 12 år.
Ja. Det var ju Erik Ny då som skulle göra sensation på 1500. Nej, det skulle han väl inte. Men han, var kom han? Sexa eller något sånt där, va?
Jag minns inte. Nej, jag vet inte. Jag var långt innan jag var född.
Ja. Var det det? Ja.
Men jag minns däremot när Henry Eriksson slog vad heter han, Strand 1948.
Ja, just det.
Det var tider.
Fel man.
Ja, men jag menar det stora svenska OS 1948.
Ja, men det var ju också, det visste man ju redan då att det berodde på kriget.
Ja, de förlorande länderna fick inte vara med.
Nej, och framförallt så hade ju de inte fått träna och hade ju inte fått mat. Så det är så. Nej, men 32 kommer jag särskilt mycket ihåg, för att då bodde jag på en järnvägsstation den sommaren, som så ofta, hos min morbror.
Mm.
Och där kom Stockholmstidningarna till vissa prominenta personer i bygden, i byn.
Mm.
Och de kunde man smygläsa på expeditionen. Så jag hade ju aldrig sett en Stockholmstidning. Vi hade ju bara Göteborgs morgonpost och sådana där skräpsaker.
Mm.
Så det var ju långa härliga artiklar om stjärnorna och...
Vide var väl i farten då?
Nej, det kan jag inte minnas i alla fall.
Nej.
Hur var det med Nurmi?
Ja, 32, det var väl det sista versen i så fall för Nurmi.
Men jag kommer särskilt ihåg Ny och sprinterstjärnorna. Det var första gången man hörde talas om negersprinters.
Metcalf.
Ja, Owen och Metcalf. Nej, Nolan.
Ja,
Nolan.
Just det.
Owen kom ju 36.
Ja.
De sprang ju på 10 och 3 eller något sånt där fortfarande. Det är en väldigt respektabel tid. Mm. Det är otroligt.
Det som Lennart Strandberg skulle se 4 år senare. Han låg på 10 och 3.
Världens snabbaste vita man, ja.
Var han det?
Ja, han ansågs ju vara det. Men han sprack ju 36. Han fick ju muskelbristning då.
Mm.
Och rinkade i mål. Långt efter de andra.
All right. Vi började med värdelöst vetande. Och kanske kan man säga att vi slutade i det också.
Ja, det kan man säga.
Mot Humphrey Bogart, du vet.
Oj.
Jo, det är den sortens rim. Vad heter det? As time goes by.
Får du allting ifrån?
Som tiden går. Jo, jag får någonting ifrån. Jag har lyssnat på programmet Sommar med Claes Eriksson.
Mm.
Då spelade han den sången från mitten av 60-talet skulle jag tro. Monica Zetterlund sjunger. Hon sjunger om en tid decennierna före när Ingrid Bergman dog så rart och ömt mot Humphrey Bogart. Du vet.
Oj.
Jo, det är den sortens rim. Ja, och då är den tiden så oskuldsfull hon sjöng och ser tillbaka på den. Men nu, 30 år senare, så ser vi tillbaka på detta 60-tal och blir så ledsna över att vi lever i en så förfärlig tid jämfört med den trevliga oskuldens tid som den var.
Ja.
För oss idag, i alla fall.
Ja. Det är klart, det har väl folk gjort ända sedan paradiset. Ända sedan de blev utdrivna i paradiset, va?
Mm.
De tre åldrarna, guld och järn och silver. Nej, guld, silver och järn var det, va? Och sådant.
Jag minns 20- och 30-tal, från 25 till 35 ungefär, som en gyllene tid. Då visste man ju inte så mycket. Jag kommer ihåg att folkskolans läsebok, där stod om 1900-talet såsom fredens, ångans och elektricitetens århundrade. När man läste det så fick man en känsla av att mänskligheten äntligen hade tagit sig upp på en högplatå och att det var jämn väg fram. Och det var ju alltså ändå när Hitler kom igång, när grundvalen till vår tids elände lades. Ja, det kanske var första världskriget, ja. Men det visste man ju inte då.
Nej.
Men det är klart, det berodde på barnslighet och bristande kunskap. Det fanns ju ingen radio, höll jag på att säga. Det fanns ju radio, men inte hörde man så noga på den. Och i tidningarna läste man bara sporten, så vitt jag kommer ihåg. Ingen tv, telefon hade vi inte. Man levde ju taget väldigt lantligt, okunnigt sådär. Det kommer jag ihåg som, det fanns ingen knark. I skolan var det ju sensation om någon var lite lummig och rödvin skröt med att han hade varit det eller hade varit i säng med en tjej och så. Det var alldeles, det är en fullständigt försvunnen värld. När man talar med barn om detta nu så fattar de inte alls vad det är frågan om.
Alltså,
nej, nej.
Cyniska varelser du träffar.
Nej, de lever ju på ett annat sätt, öppet. Och tänk dig bara vårt umgänge med vuxna på den tiden. Ja, du är ju mycket yngre än jag.
Mm.
Men då var ju vuxna ett främmande släkte. Man kunde aldrig säga någonting, bli tagen på allvar av en vuxen. Det hände nästan aldrig. Och man fick ju vara vördnadsfull. Man var ju inte du till exempel. Bara en sån sak. Och överhuvudtaget att sätta folk i fråga, det gick inte. Jag minns när jag en gång i 50-årsåldern väl var på hos en barndomskamrat som var präst och hörde att läsbarnen duade honom. Mm. Jag var alldeles häpen och sa till honom, minns du kyrkogården hemma? Han var ju faktiskt taget Gud eller Guds ombud direkt så där, inte fan kunde man dua honom och så vidare. Det var, jag vill inte säga att det var en gyllene tid, men man fick ju vara i fred för så mycket.
Mm.
Jag tänker väldigt ofta på barn och ungdomar nu för tiden som lever i en, som det ser ut för oss gamla människor, en skräckvärld nästan.
Ja, man kan, om någon i det läroverk Uddevalla där jag gick, om lärare skulle ha varit då antaget mänskliga, då hade vederbörande varit misstänkt nästan kommunist, i varje fall socialdemokrat.
Eller homosexuell.
Ja. Men det fanns det faktiskt en lärare som var någonting så kusligt som sosse. Det viskade.
ja,
det är sant. Han var socialdemokrat.
Jo.
Jag hade honom inte, men en god vän till mig nu för tiden som jag träffade, han talade långt senare om den som en märkesman. Han var skolans bästa lärare. Han var mycket, mycket fin pedagog och människa.
Ja.
Sen kom det lärarpojkar, de som kom in mot slutet av när jag gick där, slutet av 50-talet, 57-58, de blev då politiker, just sosse.
Men jag talar jag talar ju ändå, men också för dig för gången väl.
Ja visst.
Det är
visst.
Ju 20 år emellan kan man säga.
Visst. För att när jag gick då hade ju ändå en viss reformpedagogik.
Ja.
Det var annorlunda.
Jo.
I och med att västmakterna vann kriget och Alice Babs, när hon sjöng Swing It Magistern, då var det rabalder och stad.
Ja.
För då fanns fortfarande den tyska konservatismen, tysk inspirerade. Och sen vart det lättsammare efter kriget.
Om 50 år kommer väl gubbar att sitta och prata om det gyllene 90-talet också. Kan jag tänka mig. På många vis.
Du tror det?
Ja. Det är ju så banalt att säga att var tid har sina problem. Vad man tycker nu är att Det kan ju också bero på åldern. Att de olösliga problemen har tornat upp sig. Allt fler och fler och allt högre och högre.
Mm.
Vad ska man ta sig till? Med till exempel Jugoslavien, för detta Jugoslavien. Mm. Vad ska man göra i Mellanöstern? Vad ska man göra med ekonomin i östra Asien och så vidare?
Det är... Jo, och den svarta tiondedelen i Förenta Staterna, om de inte har lyckats komma upp hittills, när det var såg så bra ut på 60-talet, och nu är de i innerstädernas getton.
Ja.
För 100 år sedan var det judar, irländare och svarta i botten. Och så kravlade sig irländarna upp en bit.
Mm.
Och judarna blev efter andra världskriget den lyckosamma minoriteten.
Ja, men hur är det med
och de svarta är kvar i
stort sett. Portorikanerna och polackerna, det finns ju alltid minoriteter där i det här stora...
Asiaterna.
Ja, i den the melting pot kallas det för, va? Ja. Det blir ingen hopsmältning.
Nej. Men i alla fall, du var inne på en tanke att det blir de där olösliga.
Ja, de är så oerhört stora dessutom och så inslingrade i varandra.
Mm.
Ta till exempel det här med världsekonomin. Vi har ju levt här till exempel som valutasvin i många år. Man fick 1,20 för kronan och så vidare. Nu är den nere i 75 öre.
Mellan Danmark och Norge.
Ja, just det. Och det enda man vet om de här svängningarna, det är att någon tjänar på det.
Mm.
Och det har man inte den minsta inblick i. Eller någon koll, det kan jag inte tala om en gång. Man vet bara att det händer.
Mm.
Och det händer ju så blixtsnabbt. Bara ett rykte kan ju sätta igång en jag höll på att säga en lavin. Så illa är det väl inte. Men så ett kursfall som åstadkommer en förfärligt elände. Mm. Och det är ju, så vitt jag kan förstå, så är det väl ingen chans att lösa det. Men vem vet, det kanske är den där gubbskräcken som kommer utan att man... Världen blir väl alltid större efterhand.
Att du skulle bli så gammal, menar du?
Ja, just det. Världen blir ju större och konstigare och mera svårmanövrerad ju äldre man blir. Det är väl en gammal erfarenhet. Ja, till exempel...
Ser man inte, är det inte tvärtom att man ser mera klartänkt? Att nej. Man ser sammanhangen och
nej,
så?
Nej, inte alls.
Icke?
Nej, jag tänker på tekniken nu.
Ja.
Tekniken är det ju som gör det här möjligt att spekulera på en sekund, en miljard och sådär. Och samma sak är det ju med hela datorvärlden, vad det kallas för internet och IT, cyber IT. Sånt där. Ja, det skrämmer mig.
Ja, det förstår jag när du sitter här vid en skrivmaskin
visst.
Och hackar.
Ja, just det.
Och blir nästan förskräckt när faxen kommer från Expressen i Stockholm.
Jag kan inte klara det, det får Astrid göra, han faxar iväg.
Mm.
Nej, det är lite konstigt och lite hemskt.
Bengt, vi skulle tala om klassiker. Somliga säger att det är just de där böckerna som man inte har läst men önskar att man hade läst.
Ja.
Men det gäller väl inte dig som sitter och frossar i Goethe och Gibson? Heter han Gibbons?
Gibbon, ja.
Ja, just det, Gibbon. Varje dag.
Gibson kanske finns någon också.
Nej,
jag har stora svarta hål även i litteraturen som jag... Inte borde ha, antar jag. Jag har ju dessutom studerat litteraturhistoria några år.
Vid Göteborgs högskola heter det väl?
Ja, just det.
Men, och ändå har du hål.
Ja, då. Jag läste en gång det var ganska nyss förresten, en liten uppsats som där en kille berättade, eller bekände, att han inte hade läst Don Quixote, tror jag det var.
Mm.
Och han sa... Det är nog många som inte har läst den men som inte törs erkänna det. Och det var lite befriande det där. För att, ska vi se, Don Quixote har jag läst. Den tyckte jag till och med om en gång i världen.
Mm.
Men på Dostojevskij ligger jag illa till. Jag har försökt.
Det nämner du ibland.
Ja, jag har försökt att läsa...
Idioten har kommit ut nu, en hel del har kommit ut i nyöversättningar.
Ja.
Och det tror jag gör susen för din del. Därför att de gamla var så anpassade till den lustig smak och måttfullhet och så här.
Det är möjligt, men jag tycker Dostojevskij är en riktig Don Andersson-typ för mig. Han pratar bara sådär kvasidjupsinnigt. Och det spelar väl ingen roll hur flott man översätter det. Jag är alldeles främmande för honom. Jag har försökt att läsa Bröderna Karamazov en gång, men jag kom aldrig längre än till, ja, 25 sidor eller något sånt där. Mm. Det tycker jag, det kan man ju nästan lite snobba med, att Dostojevskij, nej, vad fan, det är en riktig struntförfattare. Mm. Men andra finns det ju, till exempel har jag nästan inte läst någon filosofi alls.
Ja, du har ju en Russell här uppe.
Ja, det, filosofins historia, ja, ja, det är, ja, klart, den har, ja, man ju, höll på att säga, på sina fem fingrar. Det har jag inte, men, mm, men nog vet jag ungefär vad de, mm, sysslade med, de här gubbarna. Mm. Men inte har jag läst dem. Och det jag har försökt att läsa, det har bara tråkat ut mig.
Ja.
Så att när de citeras så kan jag lia som inget säga. Men skönlitteratur, vad är det för någonting? Jo, för det första, framförallt så läser jag ju inte någon modern skönlitteratur. Nästan, nej, ingen alls.
Mm.
Jag vet inte varför, jag tycker inte jag har tid med det. Som jag har sagt så många gånger så är ju min bildning så försummad så att jag har sedan många, många år bara sysslat med att förkovra mig i språk och politik och historia och religion. Och då hinner man inte med att läsa de säkert värdefulla som kommer fram varenda vecka, tycker jag.
Mm-hmm.
Sällan i alla fall. Mm. Men vad det jag läste här om året, Calasso, Roberto Calasso. Det var en sensation för mig. Ja, nu känner inte det heller till, nej, honom. En jätteförfattare, italiensk, mm, modern. Han är yngre än jag, till och med. Mm. 60-årsåldern skulle jag tro. Mm. Han skrev om antika motiv, dragna i dagen, eller vad jag ska säga. Jason och Medea och sådant där. Odysseus framför allt. Inte precis som O'Neill som gjorde moderna saker av dem över gamla mytmotiv, utan han använde de här gamla myterna och legenderna. Ja, det går inte att beskriva. Det var...
Men det var en överraskning i alla fall.
Ja, det var det. Och då tänkte jag så här. Det är ju klart att såna här finns det ju massor som bara går min näsa förbi. Därför att jag inte...
Den där judiske du rekommenderar mig en gång, New York-författaren, heter inte Talmudin, men...
Mallamod?
Ja, ja,
ja, men han, det... är ju, han är ju känd, va?
jag det tänkte... var ett fynd.
Ja. Ja, ja, du har,
ja,
också...
Ja, visst.
Jo, det är en jättebra.
Men jag läser ju mycket mer de här moderna än du.
Ja, det är
du. Du har inte läst, om vi talar om judiskt, Philip Roth har du inte läst, kanske?
Jo, jag läste hans första bok.
Portnoy's Besvär.
Ja, just det. Den tyckte jag var rolig.
Ja.
Men sen fick jag en känsla av att han bara var tvungen att skriva för att få ihop till skattepengar och sånt där. Och, ungefär som Erika Jong. Va? Ja. Och Norman Mailer nu på gamla dagar också. Ja. Det, man märker att han bara...
Vevar.
Ja, just det.
Men
jag vet inte hur det ligger till. Men ja. Jag saknar nog inte det där. Jag är motsatsen till Höllerin som sa den essen eigen devisen ofta mändet som schönen sich, till de visa vänder sig på gamla dagar ofta till det sköna. För mig är det nästan tvärtom. Jag vänder mig från det sköna som jag vurmade för min ungdom,
mm,
till det, vad ska jag säga, inte det visa precis, men världskunskap eller något sådant som jag alldeles försummade då när jag var ung och bortåt medelåldern. Jag vet inte, men det slog mig när jag läste Calasso alltså att jag kanske går miste om väsentliga saker här. Mm. Och varje år kommer ju en sån där jättenobelpristagare också som man inte har en aning om vad de gräver upp dem någonstans. Det är ju en idiotisk idé att sitta 18 svenskar och bestämma vilken bok som är bäst i världen eller vilken författare som är bäst i världen för tillfället. Det är ju så dumt så liknar ingenting. Det skulle naturligtvis, om det nu ska vara något sånt här jättepris, så ska det väl naturligtvis vandra mellan nationerna.
Mm. Men du, om man tar klassiker som du har läst, vilka tycker du förtjänar det? Vad lägger du ribban någonstans då?
Ja, det finns ju sådana som man inte törs läsa om.
Därför att de...
Man är rädd för att de ska sjunka ner, ja. Gogol till exempel. Ja, jag vet inte om man vågar läsa om Döda själar. Den gjorde ett sånt oerhört intryck på mig. Ja. Däremot vet jag ju att Kappan, mm, Näsan, mm, Taras Bulba. Oj, jag blir alldeles varm. Mitt hjärta förstoras när jag
läser om dem.
Ja, ja, visst. Ja, första gången jag läste Kappan, Den hade jag köpt i en tysk översättning på Inselbücherei för 25 öre hos Rinne Olsson på Kungsgatan i Göteborg. Mm. Och jag satt i Landalaparken, skolka som vanligt, och satt och läste den. Oj, jag vet precis hur det kändes. Mm. När de hånar honom på kontoret och han tittar upp. Och man förstår att det är Gogol själv som har varit med i hånarhopen där. Ja. Och säger den lille tjänstemannen.
Varför? När han har förlorat kappan?
Nej, nej, inte alls.
När innan
han har köpt den.
Ja, ja.
Men de driver med honom så
ja,
hemskt.
Ja, jag vet.
Och han säger, varför gör ni detta med mig?
Ja.
Ni är väl människor? Oj, jag grep mig. Och fortfarande, som du hör.
Ja.
Men annars är man, är det nog en del som man inte tycker att man behöver läsa om. De engelska som jag älskade så högt, Thackeray framförallt. Mm. Även Fielding. Dickens har man ju i sånt gott minne.
Mm.
Så jag vet inte. David Copperfield hade jag i kartfodralet när jag gjorde rekryten, kommer jag ihåg. Mm. Oj. Jag gick bara och väntade på 10 minuters rast bilar för att kasta mig över den här. Det var en sån här Tauchnitz-edition så den fick plats i kartfodralet.
Ja, ja. Ja, men jag som åkte hem på, när jag var 16 år, åkte hem på lunchrasten för att läsa Borta med vintern.
Nej, gjorde du det?
Ja,
den kanske är bra, inte
ja,
vet jag.
Ja, men jag var ju bara 16 år.
Jo, men vem vet vad det går för?
Hon är förfärlig. Vadå? Ja, det är säkert driven författare.
Ja, jag vet inte alls. Jag har inte sett filmen en gång, som det heter.
Nej, den är nog...
Jag står inte efter det heller.
Nej.
Men det är väldigt egendomligt att man har ett behov av att åtminstone ge illusion av att man känner till den när den kommer i samtal. En stor bok som man inte har läst. Man försöker att hänga med sådär och vill inte erkänna. Även jag som är gammal nu och egentligen borde kunna ta sig en gubbes friheter överallt.
Mm.
Jag drar mig lite för det där. Jag känner att jag inte känner till den. Det är förargligt.
Men om jag skulle ge dig tips vad gäller det senaste decennierna, alltså svenska. Det har jag sagt förut, då skulle du läsa Gäl av Per Rodensten. Det var en debutant 1980. Och
varför har den alldeles försvunnit så?
Den finns i pocket. Den har inte försvunnit bland oss som har läst den. Men det får vi tala om nästa sommar.
Ja, okej. Okay.